83. 1176 står det på. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseernas hus kom hon dit med en flaska balsam, ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar, torkade dem med sitt hår, och hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam, med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom och såg det och sa det för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa det Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denar, den andra 50. När han inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger dig, hon har fått förlåtelse för många, sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Och den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa det till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa det då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan: din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad, från by till by, och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare, Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte till med sina tillgångar. Amen. Vi fick höra inledningen om vår sårbarhet. Och det kommer handla en hel del om predikan om detta. Och jag tänker att den här kämpande tron som är temat idag, det är ju egentligen någonting som är ganska centralt i våra liv. Tror jag, i de flestas liv. Lite då och då. Men den här kampen, den kan se lite olika ut för oss. Och när man tänker då den kämpande tron, så kanske vi associerar ganska mycket till Guds tron. Men jag tänker att i världen och i livet är nog kanske inte den kampen som är den mest framträdande. Och jag tycker det blir tydligt i de här texter vi fått höra idag. Här är det en helt annan troskamp det handlar om. Kampen att tro på sig själv. Ja, så var det med profeten Elia. Jag tycker den är fantastisk, den här texten. Han som var så slut att han bara la sig under en buske i öknen och ville dö. Tills en ängel kom, gav honom lite nybakt bröd, flaska vatten och sa: du måste äta och dricka lite, annars så orkar du inte. Elia levde ju för länge sedan. 800-talet tror man före Kristus. Och han levde faktiskt som vi, mitt i en, någon form av klimatkatastrof. Israels folk hade drivit allt längre och längre bort för sin tro, skaparen. Och istället så började de dyrka avgudar och bete sig illa mot varandra och mot naturen. Och nu hade det blivit en riktigt extrem, svår, långdragen torka i landet. Och det plågade både människor och djur. Och Elia, han hade fått den här lite otacksamma uppgiften att predika, både för kungen, för folket, att den här klimatkrisen faktiskt hängde ihop med deras destruktiva livsföring. Han står liksom sådär helt ensam mot en hel nation på glid och säger att ni är på fel håll. Ni måste omvända er till Guds goda väg igen, annars så kommer det gå galet. Lite Greta Thunberg i vår tid. Och man blir kanske inte så populär med ett sånt budskap. Men några lät sig faktiskt övertygas och hörde Elias bön. Och regnet, det kom. Men de här makthavarna, de lät sig inte övertygas. Gav order att Elias skulle dödas, och då fick han fly. Och där hittar vi honom. Gränsen till ett utmattningssyndrom under ginstbusken i öknen. Den kämpande tron har sitt pris. Det finns en gräns hur mycket vi människor orkar och klarar. Alla har vi en cracking point någonstans. För vi är ju människor. Vi är skapade till människor, inte vara över människor. Elia hade ett uppdrag, klart och tydligt, och det tvivlar han inte på. Men han tvivlar på sig själv. Att han är rädd. Han tycker inte att han är stark nog. Inte bra nog för många svagheter. Och i den kampen känner han sig förmodligen väldigt ensam. Lite övergiven. För när man inte tror på sig själv, så är det så lätt att man vänder sig bort från Gud och från andra människor. Som att hitta en gistbunske och lägga sig där. Och visst kan vi känna igen oss i detta i olika tider i våra liv. När vi tror att vi inte duger i Guds ögon, så skärmar man av sig. Tänker att den här sidan av mig vill Gud inte veta av. Hit vill Gud inte komma. Och så slutar man sig. Och likaså när man känner sig lite osäker inför andra människor. När jag tror att jag kanske inte, de tycker inte de är så intresserade av mitt sällskap. När jag upplever att man inte duger, räcker till som man är. Då är det så lätt att krypa in i sitt skal och tänka att det är lika bra att stanna där. Men inuti skalet är det ensamt. Och jag ger inte kanske personerna i fråga en chans, eller mig själv, eller Gud. Och därför tror jag, för att minska den ensamheten, så behöver vi dela de här upplevelserna av trons kamp med varandra. Och är vi inte ensamma, så blir kampen inte så svår. Och vi litar på att Gud vill vara oss nära även när vi misslyckas. Och att misslyckandet faktiskt kan vara en tillgång i våra liv. Om vi vågar lita på att det finns människor som inte vänder sig bort när det stormar, då tror jag vår kamp blir lättare att bära. Att våga ta emot, precis som Elia tog emot i dagens text. En berättelse som jag tycker är fin, jag kanske har berättat den innan, men som handlar om misslyckanden i våra liv som en tillgång. Det var en gång en man som hade 2 vattenkrus. Han fäste krusen på en stång så att han kunde bära vatten från floden i dem. Han hade dem över axlarna. Det ena kruset, det var perfekt, välpolerat, utan en skråma. Men det andra kruset, ja, det såg inte så trevligt ut. Hade en stor spricka så att hälften av vattnet åkte ut när han bar hem det. En dag när mannen tog sitt krus och skulle fylla på dem i floden, kunde det här spruckna kruset inte hålla tyst längre. Jag är så ledsen, grät kruset. Ja, krus kan faktiskt gråta även om inte vi kan höra det. Alltså, jag gör ett uselt jobb och jag är så ful. Den där sprickan gör att du inte får med så mycket vatten som du borde. Jag skäms. Jag visste inte att du kände så, sa mannen. Men gör mig en tjänst. Titta noga på vägrenen när vi går tillbaka till huset. Och när du kommit tillbaka frågade mannen om kruset hade sett alla vackra blommor vid vägkanten. Ja, det gjorde jag. Såg du inte att de bara växte på din sida av vägen? Undrar du inte varför? Och mannen fortsatte. Jag har alltid vetat om din spricka och har hela tiden sått frö vid vägkanten, och det är för att du har vattnat dem som de växer så bra. Och du har vattnat dem varje dag och jag har kunnat sätta in blommor på mitt bord att titta på. Allt som man ser är inte vad man tror. Under den polerade ytan kan det finnas någonting annat, och tvärtom. Under den här lite skamfilade ytan så finns någonting gott. Och den spruckna spannen gör gott. Någon ser att det är bra. Och det är det som jag gillar med Jesus. Han ser. Och han dömer inte efter det här synliga, utan det som finns under ytan. Han ser kvinnan. Den som är socialt utstött. Inget människovärde i andra ögon. Hon gråter, torkar Jesu fötter, smörjer in hans fötter som en handling av respekt. Hon får respekt tillbaka. Jesus stöter inte bort henne. Och konflikten med Simon, som tycker att han som profet ska inte behandla en synderska. Han ska hålla sig borta från sådana som hon. Men Jesus väljer kvinnan. Hon får hans förlåtelse. Kanske att hon behövde det mest. Både för henne själv, som en markering. Och vi behöver inte glömma att med tro så kan vi bli hjälpta. Att Jesus ville ge en upprättelse till kvinnan för en dömande omgivning. I Guds ögon är du alltid älskad. Kanske är det ett av de viktigaste budskapen vi får ta till oss i vårt liv. Och det var det som kvinnan upptäckte. En känd dikt som jag tänker ni har hört många gånger, men den tåls att höras igen. Om en sprucken fiol av Bo Setterlind. Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång så hörde jag mästaren spela bara på två strängar. Han stod bland träden och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkristalliserades smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ansett mig värd att spela på, men i hans ögon dög jag. Amen. 219 sjunger vi.